Riksradio.
Larvfötterna från Örnsköldsvik fungerar lika bra i snö och minusgrader som i sand och ökenhetta.
Framkomligheten är ju lite av ett adelsmärke för stridsfordon 90.
Och det blir bättre än vad konstruktörerna på 80-talet hade vågat hoppats på. Och fordonet utgör idag svenska arméns ryggrad.
Den löser egentligen då samtliga de delarna som vi benämner stridens grunder.
Det senaste slagfältet som den här kärran fått mäta sig på är Ukrainas slätter. Och frågan är vilken roll en snart 40 år gammal maskin har i det moderna drönarkriget.
Det jag blev mest förvånad över det var att man skjuter indirekt eld med sin 290.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om den svenska exportsuccén stridsfordon 90.
Jag heter Josefin Ovets.
Och jag heter Claes Aronsson. Det är en mulen sommardag 2023. Två stridsfordon 90 som Sverige nyss skänkt till Ukraina kör upp för en slänt. Runt omkring i gräset syns svarta kratrar från artillerinedslag. Den främre vagnen skjuter några salvor med sin kanon. Men sen blir den träffad av något. Den börjar ryka. Kör några meter till innan den stannar. Det finns mängder med liknande filmer från Ukraina på just svenska stridsfordon 90.
Eller förkortat CV90.
Alltså Combat Vehicle 90, som den heter internationellt. Men enklast är ju att säga CV90.
Ja.
Och man kan se massa klipp på CV90 som kör på minor eller träffas av ryska drönare eller granater. Och det finns till och med bilder på hur den ryska försvarsministern närstuderar en erövrad vagn. Och det här skulle ju kunna ses som ett misslyckande. Att det Sverige skänkt slås ut och brinner på stridsfältet. Men tvärtom så prisas faktiskt det här svenska fordonet.
Ja, det är ju tydligt för alla och en vara, för det läggs ju även ut på sociala medier att hur nöjda de är med skyddet och att de har väldigt goda överlevnadschanser i vagnen.
Stridsfordon 90 började användas i det svenska försvaret i mitten av 90-talet och totalt så har försvarsmakten omkring 500 stycken.
Ja, minus de 50 som skänktes till Ukraina 2023.
Just det, och de hyllas ju återkommande av ukrainska förband för sitt tjocka pansar som gör att soldaterna överlever och finns kvar i jordelivet och kan berätta vad som hänt. Som här en besättningsman som säger att de träffats av två skott från ryska stridsvagnar. Och det är ändå rejäla smällar den står pall på, får man ju säga.
Verkligen.
Peter Öhman är projektledare för stridsfordon 90 på Försvarets materielverk, FMV.
De vagnarna som vi har skänkt, de har också ett väldigt, väldigt bra skydd. Det är till och med bättre än vad vi trodde att det var. Men nu har vi ju fått ett kvitto på det då.
Och det här är lite återkommande för CV90, att den gång på gång överraskar med att vara bättre på något än vad som var tänkt.
Och för att förstå det här måste vi ju veta vad den här vagnen skulle användas till.
Och vad har man den här till då?
Förutom att kriga?
Hur krigar man med den?
Ja, man, det är bara att storma skiten ur dem, så att säga.
Ett annat ord för att storma skiten ur en fiende, det är manöverkrigföring. Alltså mycket rörlighet med snabba och kraftfulla anfall.
Det som är svenska arméns grundidé för hur man ska slåss.
Just det.
Hur jag ska beskriva rollen stridsfordon 90, den löser egentligen då samtliga de delarna som vi benämner stridens grunder.
Magnus Svadding är kompetensföreträdare för stridsfordon 90 i Försvarsmakten och arbetar på markstridsskolan i Skövde.
Och det de menar med det är att stridens grunder som vi benämner är ju eld, rörelse, skydd, ledning, underrättelser och stridsvärde.
Det är många ord här, men stridsfordon 90 är på ett sätt en ganska simpel sak. En bepansrad låda på lite över 30 ton som tar sig fram med hjälp av larvfötter eller ja, band i gummi. Och som enkelt kan faktiskt klyva sönder en dunge med granskog om träden råkar stå i vägen för den. Och på toppen av fordonet så sitter ett torn som kan snurra och skjuta med en 40 mm kanon eller granater, det kan variera. Och det här är såklart kraftiga vapen, men långt ifrån arméns tyngsta. Men det spelar inte så stor roll, för tanken är inte att några stridsfordon 90 ska storma fram ensamma på slagfältet.
Stridsfordon 90 är ju inte alena på stridsfältet. Så det är ett samspel mellan flera olika fordonsvarianter. Och då tänker jag främst då på stridsvagn 122. Då.
För ett otränat öga ser nog stridsfordon 90 och en stridsvagn 122, Leoparden, rätt snarlika ut. Men det finns två avgörande skillnader.
Okay.
Det första är att stridsvagnens kanon är mycket kraftfullare än den på stridsfordonet. Och det andra är att CV90 till skillnad från en stridsvagn även är ett transportfordon för soldater.
Där vi också har plats för 7 stycken stridsutrustade soldater. Och det är ju att få fram dem på plats så att de kan lösa sina uppgifter tillsammans med stridsfordon 90 då, som har stor potential att understödja den striden.
Så soldaterna är en del av beväpningen kan man säga?
Exakt.
Så när fordonet stannar då hoppar soldater av och fortsätter striden till fots i tätt samarbete med den besättning som är kvar i fordonet. Magnus Svadding på markstridsskolan.
Om de är avsuttna eller om man då strider uppsuttet på vagnen så är det ju ett samspel då.
Idag så finns CV90 på regementen över hela Sverige och är ryggraden i de arméenheter som har pansarfordon. Men det var inte riktigt tanken när man utvecklade den här vagnen.
När man tänker på försvaret av Norrland under kalla kriget så är det lätt att se framför sig bunkrar, värn och andra fasta försvarställningar som skulle fördröja ett sovjetiskt anfall.
Just det, den där så kallade Kalixlinjen tänker man ju på.
Kalixlinjen innebär ett sammanhängande eldsystem med tunga vapen från kusten i söder och till Överkalix i norr.
Men försvaret av Norrland behövde också hantera så kallade ryska kringgångsförband.
I krångligt ord där, kringgångsförband.
Ja, men det kan kanske enklast förklaras som mindre ryska förband som försöker nästla sig in bakom de svenska försvarslinjerna. Och för att möta det hotet behövde svenska soldater i norr kunna ta sig fram och strida i väglöst terräng. Och till det här dög inte arméns ståtida gamla pansarfordon, så i mitten på 80-talet bestämde man sig för att hitta ett nytt fordon för den här rörliga striden i norra Sverige.
Vi visste att vi var tvungna att ha en bra framkomlighet i djupsnö och myrmark som är dominerande där uppe.
En av de som deltog i testerna var Nils Arvid Andersson. Han jobbar numera på arméstaben i Försvarsmakten, men innan det så arbetade han med stridsfordon 90 på FMV i 30 år.
Man började då med studier, vad finns på marknaden. Vi lånade en del fordon ifrån England, Stormer, Scimitar, Scorpion och provade dem i både sommar- och vintermiljö.
Och de här vagnarna som togs in från andra länder var inte dåliga, men när FMV satte dem på prov i terrängen runt Arvidsjaur blev det tydligt att de inte dög. Men det fanns också en svensk prototyp från Örnsköldsvik och företaget Hägglunds och Söner med i testerna. Det som senare skulle bli stridsfordon 90. Och det blev till slut den som man valde att gå vidare med.
Framkomlighetsmässigt var det ingenting som slog sig 290. Vi körde i myrmark där i princip hela fordonet var nedsänkt i myren. Och den fortfarande gick fram.
Och förutom att vagnen skulle kunna plöja igenom snö och myrlandskap.
Ja, och allmänt elände kan man väl säga.
Ja, då skulle den också vara enkel att använda.
90 är lika enkel att skjuta med som det är att köra. Skytten har ett riktorn. Rikta mitt i målet och tryck på avfyring. Och du träffar. Så enkelt är det.
Alla vill väl ha enkla grejer, men för Sverige med sin värnpliktsarmé så var det här extra viktigt.
Det är det som har varit dimensionerande för svenska armén hela tiden. Så det har varit liksom grundtanken när vagnen togs fram. Då. Det är ju då en väldigt viktig egenskap att det inte ska behöva vara jättehög utbildning eller lång utbildning för den som ska använda systemet.
Det är ju lätt att säga att man vill ha en massa grejer. Det svåra är ju att se till att det blir verklighet. Och för att lyckas med det krävs ett nära samarbete mellan de inblandade.
Jag tror att den var väldigt viktig att man hade det här nära samarbetet. Att när man designar saker, då har man användarna på plats. Och de kan direkt säga om det funkar eller inte funkar. Man bygger något, testar det och sen så...
Peter Öhman på FMV.
Fixar man till det så att... blir bättre och att man har väldigt nära där, för annars så man hinner komma för långt i en designprocess genom, om man inte har användare med sig hela tiden då, när man gör det här.
Och det var precis så man jobbade i Stridsfordon 90-projektet. Nils Arvid Andersson som var med från starten minns ett test under sent 80-tal som gick ut på att besättningen skulle vara i fordonet i 48 timmar.
Resultatet ifrån de försöken var ju det här måste förändras, det här reglaget som måste flyttas, den här sitter fel, obekvämt, om vi tillför det här så blir det bättre. Det var mycket så här små saker som man flyttade runt. Listan var ju 210 punkter till slut.
På våren 94 rullar de första exemplaren av Stridsfordon 90 ut på förband. Och armén har nu ett vapen framtaget för att kriga i norr. Men den har sedan dess satts in på helt andra platser.
Tre CV90 kör på bredd över ett träsk. Men istället för karg i myrmark är det tropisk grön djungel runt omkring. Den bruna leran stänker upp på de vitmålade fordonen. Men de tar sig fram. Och bak på de svenska stridsfordonen så vajar den blå FN-flaggan. I februari 2004 skickar Sverige ner ett mekaniserat skyttekompani till FN-insatsen i Liberia. Det blir första gången som CV90 används utomlands.
Det gäller insatsen i Liberia. Där valde man Stridsfordon 90 enbart för att det var det system vi hade som hade ett minskydd.
Många tvivlade på att fordonet som var byggt för norrländsk klimat skulle klara tropiken. Men sen man börjat modernisera vagnarna och installerat aircondition i dem så visar de sig duga även där. Nils Arvid Andersson på Försvarsmaktens arméstab.
Vi åkte runt med full AC hela tiden. Men vi åkte runt med alla luckor öppna så att vi åkte ner och kylde ner Afrika, tyckte vi. Den har föga effekt när man har alla luckor öppna, men det strömmade ut kall luft i alla fall.
Och några år senare skulle den här kärran sättas på prov i ytterligare en helt ny miljö.
Det skumpar för soldaterna bak i utrymmet på en CV90 när de långsamt kör genom det dammiga ökenlandskapet en bit utanför Mazar-e-Sharif. Plötsligt exploderar en vägbomb under fordonet.
Tillståndet för den svenska soldat i Afghanistan som skadades igår betecknas idag som allvarligt men stabilt. Han kommer att flygas hem i morgon.
Den här attacken skedde 2010 och är en av alla händelser där Stridsfordon 90 är inblandad i under den svenska insatsen i Afghanistan. Vid ett annat tillfälle blir de beskjutna och ytterligare en soldat skadas allvarligt.
Vi hade en incident med en RPG som träffade i sidan på chassit i en del där det egentligen inte fanns något skydd. Så då hade vi en RSV som gick igenom vagnsidan, träffade en skytt i höften och gick in i elcentralen. Men i och med att vi har redundansnivåer i fordonet så vi kunde ju fortfarande köra det fordonet. Men vi hade en skadad skytt, en allvarligt skadad skyttesoldat.
Först var det inte tänkt att skicka CV90 till Afghanistan, men hoten från raketgevär och hemmagjorda vägbomber gjorde att man tänkte om.
Och det här med torröken och tropisk regnskog som CV90 fick prova på, det är ju ganska långt ifrån den norrländska myrmarken som den var byggd för från början.
Ja, det måste man ändå säga.
Mm. Vi har väl egentligen lärt oss eller fått ett kvitto på att systemet fungerar också ypperligt utanför Sveriges gränser på de breddgraderna som både Liberia och Afghanistan innebär.
Vissa problem upptäcktes i de här nya miljöerna, som att damm från den torra ökenmiljön togs in lite överallt. Men det här löstes med nya filter och fler servicetillfällen.
Ja, så på det stora hela funkade Stridsfordon 90 på samma sätt där som här hemma.
Otroligt.
Och givetvis så har vi väl tagit med oss mindre detaljer som man kanske har behövt att förändra.
Magnus Wadding på Markstridsskolan.
Som exempel så har ju fordonen nyttjats liksom över 6 månaders tid och besättningarna har ju suttit 24-7 mer eller mindre långa transporter och annat. Så det har kanske varit arbetsmiljömässiga förändringar för att underlätta för soldaterna att kunna tillbringa så fast lång tid i fordonen som de gör där nere.
Det som istället kanske blev tydligast, det var att man behövde tänka om lite hur man använde CV90. Alltså vilken taktik man hade när man skulle ut på fältet, framförallt i Afghanistan. Nils Arvid Andersson på arméstaben.
Ja, vi hade ju taktiskt uppträdande i Afghanistan där vi gick aldrig samma spår dag efter annan. Utan skulle vi åka samma sträcka så hade vi alltid ett nytt spår. För talibanerna hade ju den egenskapen att såg de ett spår efter stridsfordon eller här har truppen åkt tidigare, då grävde de ner en IED-spåret.
In i en hangar vid Hägglunds testanläggningar utanför Örnsköldsvik i februari sitter ett 100-tal välklädda människor. Det är en nyfiken förväntan i luften. Och på främre raden har Sveriges försvarsminister sin slovakiske dito vid sin sida. Porten till hangaren öppnas långsamt. Rök och ljusstrålar börjar dansa i lokalen.
Det låter nästan som att Mord har vunnit SM-guld i ishockey eller något.
Ja, det hade det kunnat vara. Men det vi hör här, det är det officiella överlämnandet av den första CV90 av totalt 152 som Slovaken har beställt. Affären är värd runt 17 miljarder kronor och en av de största i Hägglunds historia.
Hägglunds då, som numera ägs av den brittiska försvarskoncernen BAE Systems.
Just det. Men det är inte den enda beställningen som fabriken i Örnsköldsvik har fått.
Framåt så just nu så är det ju 6 nationer som då har för avsikt att sammanskaffa flera hundra CV90.
Var gränsen går för exportsuccé är väl lite oklart, men CV90 har sålts i runt 2000 exemplar och ytterligare flera hundra fordon har eller ska beställas eller uppgraderas.
Och det är väl runt 10 länder som kör runt med CV90 utöver Sverige.
Just det. Och Sverige genomför nu livstidsförlängning på sina äldsta vagnar. Samtidigt köps det in nya versioner som ersätter de som Ukraina fått och som ska fylla luckor ute på förbanden.
Så att vi kommer ju ha stridsfordon 90 på våra pansarförband till någon gång in på 2070-talet eller ännu längre kanske.
Stridsfordon 90 kan alltså hinna fylla 80-90 år inom den svenska armén.
Kan man ju lika gärna köra på så att de får fylla 100 kan man ju tycka. Men allvarligt talat, det är lätt att få lite svindel när man tänker på det här tidsperspektivet. Och så samtidigt tittar man på hur snabbt utvecklingen går i Ukraina-kriget.
En CV90 svänger av stigen och backar snabbt in i skogsdungen för att söka skydd, men förgäves. Ryska drönare har upptäckt den. Det exploderar inne bland träden. Drönarkriget i Ukraina har gjort att CV90 inte kan användas som det är tänkt. Istället har den ukrainska armén utvecklat en ny taktik.
Man skjuter indirekt eld med CV90. Alltså, man skjuter mot ett mål på 7 kilometer. Man ser inte målet själv. Vi har ju hela tiden, vi kör ju direktriktad eld. Jag skjuter på det jag ser. Ukrainarna, nej, de skjuter indirekt eld.
I Ukraina har det helt enkelt blivit för farligt för stridsfordon 90 att göra det som den är byggd för. Alltså storma fram mot en fiende. Och det finns ju både bättre och billigare system för att skjuta indirekt eld med.
Det här låter ju inte så bra för CV90s framtid.
Nej, och för bara några veckor sedan kom en nyhet som blev lite av en kalldusch.
Well, this is certainly some unexpected news. Estonian media outlet Postimees reported that the country's defense forces have decided to halt the major IFV acquisition program, which had the CV90 from BAE Systems as a frontrunner.
Estland sa för bara ett år sedan att man ska köpa CV90, men nu drar man sig ur den affären. Och det är just skälet som är illavarslande.
Defense Minister Hanno Pevkur said at a government press conference that his country learns from the war in Ukraine every day and that those lessons have prompted some reflection on existing deals.
Okej, så Estland menar att Ukraina-kriget visar att de måste lägga pengar på drönarförsvar istället för att köpa nya stridsfordon. Men samtidigt då så tycker Sverige och flera andra länder ändå att CV90 har en framtid. Vi är tillbaka i Övik och Hägglunds testanläggning där företaget lämnar över Slovakiens första CV90 i februari. Och förutom techno och rökmaskiner så berättar man om stridsfordonets förbättringar jämfört med tidigare versioner.
The Mark IV is a new generation fighting vehicle with substantially increased capabilities.
Om den äldre modellen av CV90 egentligen bara har en stor kanon på toppen, så har den här nya versionen massor av avancerade saker på tornet. Radar och laser och motmedel och ja, en massa saker som man knappt begriper vad de är till för. Men sammantaget så har det gjort att CV90 gått från att vara analog till att nu vara fullt ut digital.
Det är väl så det ser ut i alla fordon om man jämför med bilar som är av samma ålder som våra gamla vagnar, så var det ganska analogt. Men om man tittar i en bil hur det ser ut nu, då är ju allt digitaliserat och det är appar och grejer överallt. Så att det är ju lite så det ser ut.
Det här gör att besättningen i vagnen kan göra allt mycket snabbare än tidigare. Allt från att till exempel skjuta under gång till att upptäcka och bekämpa drönare och robotar. Men framförallt, och kanske det viktigaste, den här nya vagnen kan uppdateras för att som i Ukraina då kunna funka i ett krig där vapnen man möter hela tiden förändras.
Det finns ju också en inbyggd utvecklingspotential i att ha en massa sensorer, för i framtiden så innebär det att vagnen själv kan stirra ut i terrängen i alla riktningar och själv upptäcka mål och tala om för besättningen vart det finns hot.
Det här tänket det ser vi ju också inom andra vapensystem, till exempel i stridsflygplanet Gripen E, där man lägger mycket fokus på att det ska vara möjligt att uppdatera saker i framtiden, typ ja, AI och sånt där.
Just det.
Peter Öhman är projektledare för Stridsfordon 90 på FMV.
Det tror jag är en ganska kraftfull utvecklingspotential för de nya fordonen vi skaffar nu.
Det är ju en sak som vi inte riktigt tagit i än i det här avsnittet.
Ja, en elefant i rummet, åtminstone för vissa.
Ja, och det är det här med namnet, stridsfordon.
Namnet stridsfordon råkar ju vara ett samlingsbegrepp, språkligt samlingsbegrepp för fordon som man använder för strid. Det vill säga att i det samlingsbegreppet så är ju även stridsvagnar en undergrupp. Därför blir det konstigt att döpa en undergrupp i familjens stridsfordon till stridsfordon, som vi ju gjorde på 90-talet. Och det ville vi komma bort ifrån.
Ja, det är ju lite konstigt. Alla fordon som används i strid är väl stridsfordon, så det är ju ett väldigt brett begrepp.
Ja, så efter mycket noga överväganden har FMV beslutat att kalla de nya och mer moderna versionerna av stridsfordon 90 för,
och kom fram till att ja, PBV får det bli, pansarbandvagn.
En tanke är ju att vi kanske kan lura estländarna att köpa den i alla fall om vi byter namn på den.
Ja, kanske.
Mm. Men utvecklingen av det här fordonet slutar inte här, för redan nu så planerar man för nästa generation stridsfordon.
Eller du menar pansarbandvagn?
Just det. Men det är ju som vi varit inne på inte helt lätt att tänka framåt. För man vet ju inte ens vilken typ av strid man kommer utkämpa om, ja, säg 5, 20 eller 50 år.
Vi vet ju egentligen inte hur kommer ett mekaniserat kompani se ut där borta 2040. Kommer det se ut som idag? Förmodligen inte.
Och med tanke på att Sverige i och med NATO-inträdet inte bara ska försvara Norrland utan hela Nordkalotten, så kan man ju anta att det kommer behövas ett vettigt fordon som kan ta sig fram i väglös terräng och i djup snö under lång tid framöver.
Ja, och det låter ju lite bekant. Kan du tänka på något sånt?
Ja, Nils Arvid Andersson på arméstaben, han tror i alla fall på CV90.
Jag tror att den fortfarande finns ett behov av den. Ja, det gör det. Men numerären blir mindre. Vi kanske lyfter på andra förmågor på ett motsvarande chassi. Men som sagt, det är väldigt svårt att säga. Tittar man på hur striden bedrivs i Ukraina och vad vi kan tro om, ja, men hur kommer en strid se ut på Nordkalotten eller i på en annan frontlinje? Ingen aning. Det är väldigt spännande.
Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi den 11 maj 2026.
Och vill du höra mer om utvecklingen av svenska försvarets materiel så kan du lyssna på avsnittet om Sveriges ubåtsutveckling från förra året. Ödesfrågan om de svenska ubåtarna heter det och finns i appen Sveriges Radio.
Tekniker Mats Jonsson.
Och producent och även reporter på plats i Övik, Kalle Glas. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Josefin Ovets.